Hej och välkommen till Klimatsnack avsnitt 7. Idag ska vi prata om klimatsmart mat och var man kan hitta proteiner istället för via nötkött och griskött. Så att vi har Stefan Järnhelm med oss idag. Han är Business Development Director och grundare av ett företag som heter Global Bugs. Så välkommen Stefan.
Så att första frågan till dig Stefan, du Global Bugs heter ditt företag. Så att man undrar ju då, vad är det för produkter som ni säljer?
Ja, vi har odlat syrsor nere i Thailand sedan 2018 ungefär. Och i början var det ju hela rostade syrsor som snacks i olika smaker. Och även då cricket powder som används för att göra bröd, pannkakor, i smoothies och så vidare. Och det är väl sådana här produkter som alla egentligen produceras i odlade syrsor. Men från i år och faktiskt här nästa månad så kommer vi sälja mer konsumentprodukter. Det är framförallt proteinbarer i olika smaker. 20% protein innehåller dem. Så att vi går mer och mer över på slutkonsumentprodukter och bara sälja powder i bulk för andra som ska göra samma produkter.
Mm. Och de här barsen, så är det Prutti heter de.
Prutti bars, ja. Och det namnet fick vi en gång genom att vi tänkte att vi skulle göra smoothies. Fast mycket mer protein, mycket mer proteininnehåll, så därför blev det Prutti. Så att det märket registrerade vi för 3 år sedan tror jag det var. Och sedan har vi tagit fram det igen nu för att använda det på våra bars. Och det är också 3 olika smaker, jordgubb och exotiska thai-frukter, sen har vi banan och choklad och vi har även purple sweet potato med cranberries. Mm. Och det här går ut nu i 700 kaféer runt om i Thailand från och med april månad.
Alltså helt otroligt, det låter verkligen läskande som du sa och ett angenämligt sätt att äta. Då man säger crickets eller syrsor på. Men den här frågan då, man hör ju talas om crickets och syrsor och gräshoppor. Vilket är det ni jobbar med och vad är skillnaden på de här?
Det är syrsor, det är hussyrsan på ren svenska och det är samma som crickets på engelska då. Och det finns olika insekter, framförallt de 3 senaste åren har mycket fokus varit på insekter som foder, djurfoder. Och då är det vad man kallar för black soldier fly eller svart soldatflugare på svenska. Och det är larverna från den flugan som man har och gör framförallt proteininnehåll till djurfoder. Sen finns det då mjölmask. Det är också en maskliknande insekt. Och de här 2 insekterna är mer fokuserade på djurfoder. Medan syrsan är mer lämpad för mat, människomat helt enkelt. Dels för att de här larverna och black soldier fly, de fodras på avfallsströmmar och matrester och så vidare. Så ska man använda matrester och avfall och utfodra en insekt på det, så finns det bestämmelser för vilka djur man kan använda det fodret till om det här djuret ska sedan bli människomat. Man får inte mata insekter med vad som helst. Och cricketen använder vi då. Alltså riktigt foder, precis som kycklingfoder eller hund- och kattfoder. Så att den produkten blir då godkänt helt ut för matkonsumtion.
En fråga från oss som aldrig har smakat syrsa. Kan man beskriva smaken med någonting annat? Alltså, hur skulle du förklara smaken för någon som aldrig har smakat?
Smakar lite nötaktigt.
Okay.
Lite lätt nötsmak och om man fodrar med rätt foder så smakar det ganska gott, eller det smakar bra. Men fodrar med matrester och avfall som många gör i Thailand, då är det en ganska dålig lukt och smaken blir också ganska dålig. Och här nere finns 20 000 farmare, lokala farmare av cricket, så att det är ju naturligt här nere bland thailändarna. Men ska man då använda det här som matingrediens, då måste man följa framförallt EFSA då i Europa, deras regler. Och då blir kvaliteten mycket högre och man får en bättre smak och bättre innehåll helt enkelt.
Så Thailand har bara egen produktion idag, man har ingen export?
Ja, det är en liten export egentligen, och det är några framförallt utländska företag som har kommit hit och ser då framtiden att man kan odla cricket och exportera. Men det är inte så enkelt, utan ska alla gå in som mat så är det väldigt, väldigt strikta regler. Och Europa har de absolut hårdaste reglerna för att ta in insekter i mat. Och de nya reglerna som kommer i Europa från årsskiftet här, de sätter väldigt, väldigt höga krav på allt från foder. Genom hela produktionsprocessen, det ska vara food grade, material, alla kontaktytor på syrsan. Så att det är ingen av odlarna i Thailand mer än Global Bug som egentligen kommer klara av den nivån.
Nej.
Och sen då de här, där är protein, men sen är det då andra näringsinnehållet som är rätt så bra i de här syrsnabbstöden.
Ja just det, vi har ju 70% protein i det torkade, alltså i powderet. Och när vi lägger in det i våra proteinbar så har vi ett innehåll av protein på cirka 20%, vilket är rätt mycket för en proteinbar. Sedan har du vitamin B12, cricket är den enda insekten som har höga halter av B12. Sen har vi ju mer järn än i spenat, vi har mer kalcium än i mjölk. Vi har 19 aminosyror, alla de 9 essentiella syrorna. Mm. Och när vi ändrar in på aminosyror så är det en syra som heter leucin som man inte ska äta för mycket av. Den framkallar cancer och den ökar åldrandet. En bit kött är till exempel en biff, jag tror den ligger på 2900 milligram per 100 gram. Medan vi ligger på 6 milligram per 100 gram. Så att det här är en superfood.
Ja, det är en väldigt stor skillnad. Och sen bara det du nämnde där, att det var mer järn än i spenat. Och så mer kalcium än i mjölk.
Ja, ja just det.
Så de här syrsorna är små energibomber?
Ja, precis. Det är väldigt mycket energi eller mycket protein. Varje morgon gör jag en grön smoothie med olika typer av grönsaker. Så en matsked av cricket powder. Sen är jag ute 2 timmar på tennisbanan efter det.
Mm. Det är nästan vad är det här? Carl Alfred, han skulle käka det här istället för att käka sitt spenat.
Ja.
Mm.
Ja, just det. Ja, som gammal sjöman så är det bra.
Men det är rent praktiskt när ni tillverkar detta, hur går tillverkningen till?
Vi har en inkubator som är, som det låter, som en vad ska jag säga, där man lägger äggen från cricket. Man tar ju vid skörden, så går en del direkt ut i skörd, men en del av cricketproduktionen går vidare till äggläggning. Och de äggen går tillbaka in i inkubatorn där det är kanske en 40 grader, 38 grader varmt och 95% luftfuktighet. Sen när äggen kläcks, då lägger man de här små pyttesmå cricketbebisarna i en låda. Och i den lådan så bor de i 30 dagar ungefär. Och där får de riktig mat och rent vatten och umgås med alla sina polare där i. Efter 30 dagar så skördar man. Då tvättar man hela den här skörden då av cricket, ungefär 3 kilo i varje låda. Tvättar de med 3 olika bad och sedan går de in i en mikrovågsugn och torkas. Och då försvinner cirka 2/3 av vikten eftersom allt vatten går bort. Så 3 kilo råa cricket får vi 1 kilo torra cricket. För de torra cricketarna kan man sen då smaksätta och göra som snacks. Eller så går de vidare in i grindingrummet där de mals till pulver. Och det pulvret sen packas och säljs som pulver. Alternativt så går det in då att göra proteinbars som vi gör nu i dagsläget. Så att en kedja där på en månad kan man säga som hela tiden rullar. Och i slutet på harvesten eller på skörden då går en del av cricketarna vidare till äggläggning. Och sen när de har lagt klart så går de vidare in i skörden då och tvättas och torkas.
Hur låter det där inne i produktionsfabriken? Hör man syrsorna?
De hörs bara när de ska para sig. Så det är ett svagt läte i ena hörnet av rummet.
Tar man, när ni maler ni allt? Eller har man någon form av, plockar man bort några delar?
Nej, det ska vara allt, och det är ett krav också från EU att ska man sälja syrsor som matingrediens så ska det vara hela syrsor.
Ja.
Och sen är det väldigt bökigt om vi skulle stå och sitta och ta bort vingarna och benen och sådär.
Precis, vilket tilljobb.
Det kanske blir sen gourmetkunder, de vill bara ha liksom
vissa delar.
Ja, precis.
Fransmännen vill bara ha benen.
Just det. Ja. Alltså, det är väldigt intressant det här. Det är något helt nytt. Och hade jag, alltså, är man expert på ett område ser man ofta alla hot istället för möjligheterna. Men är man totalt novis och går in i någonting så ser man ju bara möjligheter. Mm. Men nu vet vi efter de här fyra åren att det här var inte så himla enkelt som man trodde en gång i tiden.
Mm. Men jag är lite avundsjuk på de här 30 dagarna. För jag hade drev en liten gård upp i Småland i slutet på 80-talet, början på 90-talet och födde upp ungtjurar. Det var ju 30 månader och ni jobbar med 30 dagar.
Ja, just det. Ja, just det. Vi tänker ändå ta ner dem till 20 dagar för de sista 10 dagarna ger ganska lite på vikten. Så okay. Om vi tar ner dem till 20 dagar så får vi ännu mer cykler per år och maximera produktionen ytterligare. Att hela tiden så är det ett, lite forskning och test medan vi jobbar med det här. Så att vi hela tiden finslipar produktionen och processanläggningen.
Vad är vikt och storlek efter 20 dagar?
Vad kan de vara? De är ganska små de där. Om jag inte minns fel nu så är det runt 3000 syrsor på ett kilo.
Mm, ja.
Eller knappt. Mm.
Ja, och så någon centimeter stora liksom, eller?
Ja, en centimeter ungefär. De är ganska små.
Ja, okej.
Okay. Och de, kan, de flyger inte så de stannar i sin låda.
Ja. Mm. Så att, men du berättade innan då, när ni, nu är det mycket bars här, som ni fokuserar på. Men innan så sålde ni liksom syrsorna som de var också.
Ja, framförallt i Finland. Vi har en väldigt fantastisk kund i Finland som brinner för det här. Och han köper då syrsor och sen smaksätter han dem i egna smaker. Så han beställer naturella syrsor. Och sen så blandar han i salmiak och olika såna här typiskt finska smaker. Och sen säljer han det. Och strax innan julen 2019 så skickade vi iväg ett ton av cricket powder till England. Mm. Då ska de göra vörtbröd eller julbröd med cricket powder i.
Men där i Finland, när man käkar hans salmiak kryddade syrsor, man har det som snacks, alltså som istället för chips eller jordnötter till tv-soffan.
Ja, precis. Det var ju en väldigt boom i Finland där runt, vad kan det vara, 2018. Alltså marknaden gick spikrakt upp och man köpte på sig lager av syrsor och Fats gick in och skulle lägga syrsor i sitt bröd och massa. Så att de kraschade marknaden. Priset var uppe på 300 euro per kilo.
Mm.
Och de satt på lager. Sen störtök marknaden. Så att våran finländska kund är väl den enda som är kvar riktigt ordentligt där uppe. Mm.
riktigt häftigt. Och sen så det i England sa det. De gjorde cricket loafers.
Ja, just det.
Julbröd. Köpte
julbröd där. Så att vi har samma sak här. Vi har en bagare bredvid oss. Han gör såna här danska rågbröd, det var de här riktigt kraftiga bröden. Den boostar vi med 20% protein och det är riktigt, riktigt bra.
Perfekt. Och annars då, hur ser marknaden ut för er?
Den går bara uppåt hela tiden. Alltså från och med i år så kommer insekter som mat ta fart, tror vi. Förut var det ju fokus på foder. Men nu börjar det verkligen att hända saker och ting. Och stora finansiärer både i Amerika, Europa och även här nere går in i företag. För att framställa då, tidigare var det framtidens protein, men det är mainstream så vi måste lägga om. Och skifta från icke hållbara proteiner som soja och fiskmjöl till hållbara proteiner på insekter och växtbaserat. Så att marknaden är väl värd, vad skrev jag här, 3 miljarder dollar tror jag 2030, eller om det var 8 miljarder dollar.
Mm,
2030 ökar med 24% per år igen.
Är Thailand lite ledande eller är det här stort i hela Asien?
Thailand är väl världens största cricketproducerande land, men det är mest för inhemsk konsumtion. Alltså lokalt ute i de här fattiga byarna där de äter det för, ja, som näring helt enkelt.
Mm.
Och sen har vi grannländerna Vietnam och Kambodja, så det är också stort. Men för att kunna exportera det här så måste man uppfylla kraven och och reglerna från olika myndigheterna, och där är det inte många som hänger med.
Mm. Hur ser det ut med EU-regler? Liksom, nu lyckas ni exportera till Finland, men hur ser det ut annars generellt?
Tidigare så, de nya reglerna kommer i årsskiftet, de nya som man kallar för Novel Food Regulations i EU. Men innan de träder i kraft så gäller det gamla regelverket. Och det gamla regelverket fick varje EU-land då bestämma själva om de skulle godkänna insekter som mat eller säga att nej, vi väntar tills de nya reglerna kommer. Så Sverige förbjöd insekter som mat medan Finland och Danmark och andra länder i Europa godkände. Och därför kunde vi skicka till Finland, men vi kunde inte sälja till Sverige. Men nu har EU-domstolen fastslagit en dom att det är fel att tolka de gamla reglerna så att man förbjuder det här. Så att även nu är det tillåtet i Sverige, men vi ligger väldigt långt efter i Sverige. Den här äckelfaktorn är fortfarande väldigt kraftig där uppe. Så att, men det kommer. Ju längre söderut man kommer i Europa, desto mer accepterat är det.
Mm. Jag skulle vilja beställa lite av dina bars. Hur kommer de att finnas till, liksom, har ni någon, hur säljs de? Ni har butiker där som köper dem och säljer dem?
Ja. Ja, jag kommer att öppna upp nu en e-handelssida som heter edible.cricket där man kan handla våra bars. Mm. Och även då hela syrsor och pulver. Och sen säljer vi framförallt till de här 700 kaféerna i Thailand. Men vi kommer att öka upp. Vi har en hel del kunder i Japan som sitter nu och testar. Men det verkar som att cricket håller på att bli en riktig explosion i Japan. De gör öl på cricket, så de gör soja med cricket i, de gör cricket salt. Och jag vet hur japaner är. För de får sig någonting så går de all in.
Ja, det är härligt. Alltså, jag menar att ni är med på tåget där och levererar till dem. Perfekt. Tillbaka lite till det här med klimatpåverkan och resursutnyttjande till produktionen. Hur ser det ut där om du jämför med nötkött?
Det är ju väldigt stor skillnad eftersom vi använder väldigt lite vatten. Vi använder lite markareal för att odla cricket. Så att till skillnad från, ska vi säga, från köttet. För ett kilo kött så krävs det, eller nöt, så krävs det 200 kvadratmeter landareal och 22 kubikmeter vatten och 10 kilo foder. Mm. Och när det gäller då för syrsor här, ska vi se. Vi har 0,01 kvadratmeter för ett kilo. Och det går 2,5 liter vatten och 1,7 kilo foder ungefär. Så det är väldigt resurssnålt.
Verkligen. Ja, det är helt, men, och när du säger ett kilo då, när du jämför dessa siffror, ett kilo nöt jämför med ett kilo syrsa.
Ja. Ja, just det. Ja.
Och sen är det olika proteininnehåll i dem. Och ett par då kommer ni upp i 70% protein eller?
70% är vi uppe i, och det är så mycket som man aldrig upp i nötkött eller fågel eller fläsk. Så att det är en väsentlig skillnad.
Ja, det är ju dramatiska skillnader. Alltså 2000 eller 200 kvadratmeter landar jag jämfört med 0,0 kvadratmeter landar jag på syrsorna, ett kilo syrsor. Och bara 0,1 kvadratmeter, det är liksom, det är en kvadratdecimeter liksom.
Mm. Ja, det är fast vi odlar vertikalt. Vi kan ju odla, i dagsläget odlar vi bara på så att säga 2 meters höjd. Mm. Att man hanterar och i farmen manuellt, så att det blir jobbigt liksom lyfta lite för högt. Men i framtidens farm där vi kan arbeta med robotteknik och AGV till exempel, så kan vi ha 9 meter höga stackar i vad vi kallar för en entopark. Där har vi då 30 000 odlingslådor som där produktionen sker per automatik. Men det är mer för här nere i låglöde länder som Thailand och så vidare, så vi vill även garantera jobb för befolkningen ute på landsbygden. Så vi kommer satsa väldigt mycket på att lägga ut vad vi kallar för mikrofarmer, där varje mikrofarm försörjer en familj. Mm. Och i dagsläget nu så håller vi på att samarbeta med en skola uppe i Buriram, där skolan ska vi, på skolområdet ska vi bygga 120 mikrofarmer. Där jag säger, 30. Ja, en farm supportar varje år 30 miljoner baht in till skolan. Så att vi kommer att försörja utbildning för barnen där uppe. Och vi kommer att se till att kvinnor kan gå in och jobba, äldre kan gå in och jobba. Det förhindrar migrationen från de områdena in till Bangkok. Så att det här är social enterprise på hög nivå.
Mm.
Och när vi ändå pratade så kan jag berätta att vi fick ett meddelande här idag från ambassadören från Indonesien. Som kommer hit nästa vecka och besöker oss som vill starta samma typ av mikrofarmsanläggning i Indonesien. Så att det här börjar ta en riktigt stor fart.
Ja, det är riktigt häftigt alltså.
Och jag tänkte faktiskt komma in på den frågan.
Mm.
Eller det behovet, för att utbildning är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och vi har ju vissa förutsättningar som barn behöver för att klara skolarbetet. Och det första är utvis som vi har lyckats väldigt bra med i vaccin runt om i världen. Vi har blivit av med kolera nu senast. Det är att man är frisk, en förutsättning för skolan. Men sen har vi också det som vi pratade om Manila för förra avsnittet. Med att man behöver elektricitet för att kunna göra läxorna på kvällen. Och det här är ju också alltså protein är också någonting som barnen behöver för att faktiskt klara skolarbetet och vara skärpta och orka.
Mm.
Det är inte bara, ska säga, att få mat för överlevnad, utan proteinet gör ju att...
Mm.
Så menar, det här är en liten del i en väldigt stor kedja som hänger ihop.
Mm. Och de här mikrofarmerna då, vad är underhållet liksom, vad krävs av dem när de ska driva dem?
Det krävs att för att vi ska kunna få en hög nivå eller hög kvalitet på produkten så kommer vi in med vår teknik och vårt kunnande. Så alla boxar, alla odlingsboxar och vattenrening och hur man ska odla, det står vi för. Medan farmaren står på själva byggnationen. Och det är en ganska liten byggnad på 20x11 meter, 20x10 meter. Och så räcker man med två personer där inne. Och så har man då... Man kan försörja en familj på det här. Nu är det ju annorlunda i skolan då, men tanken var från början att en familj skulle kunna ha en egen mikrofarm. Och vi kommer in med foder och vatten och boxar och allting. Och sen odlar de och vi köper tillbaka cricketarna som de har odlat fram för 100 baht.
Mm.
Och en sån farm kan odla kanske 30, vad blir det? 10 ton om året. 10 ton om året, så det blir rätt mycket pengar för en familj där ute.
Mm. Men själva den odlingsprocessen då, så att säga, ompysslingen av syrsorna, alltså rent praktiskt, de sköter sig ganska mycket själv. Det är liksom inte, man ska se till att där är vatten och foder till dem, så att säga. Men det,
ja,
så det handlar om att fodra ut liksom, eller hela på, fylla på vatten på sina ställen liksom.
Ja, det är vatten och foder. Mm. Det gör man odlar så att det blir en, alltså så att varje dag går ett antal boxar, 12 boxar till skörd, så att man inte sitter ner och väntar en månad och tar alla på en gång, utan varje dag så går 12 boxar till skörd och så tvättas de och fryses ner och sedan fraktas då hela produktionen ner till oss, till våran processanläggning där vi processar dem vidare.
Mm.
Att det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att hjälpa fattigare människor på landsbygden, både med lön och med utbildning.
Det finns ju en annan faktor som är viktig här också. Det är ju att de blir okänsliga för väderpåverkan. När man inte måste, jag säga, hela sin ekonomi avhängd på en skörd om 6 månader. Och den styr hela ditt nästa år. Här har du en daglig... verksamhet som inte är väderkänslig, och det gör ju en otrolig skillnad i folks liv.
Precis. Är det någonting, är den känslig på något sätt? Man bara tänker på hur vanlig sädesproduktion är känslig för väder och temperaturer, men just era crickets, hur ser det ut då?
De är rätt känsliga för temperatur framförallt. Så ska egentligen ha en temperatur runt 32 grader. Och går upp mot 38 grader, då börjar de att dö så sakta. Så att när det blir för varmt i våran farm, då märker vi att volymerna går ner. Vi har ju en sluten farm som det krävs av myndigheterna, medan vanliga lokala farmar är öppna farmer. Så att där är Där är det inte lika varmt och lika fuktigt som i Hårfarm. Så i Hårfarm måste vi ha en klimatanläggning som håller det på 32 grader och 50-60% luftfuktighet. Och mår de som absolut bäst och på störst volym. Sen är de ganska känsliga för ljud och sådana saker. Så att man kan inte lägga det bredvid en motorväg. För att de går in och gömmer sig i skrymslena. Så stannar de där, kommer ut när det är lugnt igen. Och då, ja, de ska ju må bra där inne. Och blir de skrämda så blir det ingen full volym.
Nej.
De är rätt känsliga.
Ja. Och den här klimatanläggningen, hur ser driften? Har ni, jag vet inte hur långt jag har kommit där. Man bara, nu vi pratade ju om solceller senast.
Vi tänker ta fram det också så småningom och sätta på taket på mikrofarmarna. Sen använder vi... Återanvänder vi regnvatten i vissa delar. Alltså dricksvatten på Syrsan ska ju vara riktigt, riktigt rent. Så där får vi väl ha kommunalt vatten med vår egen vattenrening. Mm. Men när det gäller till exempel rengöring i farmen och så vidare så kan vi rengöra på en lägre kvalitet. Så att vi vill försöka göra hela det här så väldigt klimatsmart som möjligt. Men när det gäller klimatanläggningen så har vi idag ingen klimatanläggning. Utan vi har lärt oss det här. Den hårda vägen så här. Vi har förlorat en del volym när det är för varmt. Man tror att Thailand är ett perfekt land för syrsorna att vara i. Det är det också med bara ett fåtal månader under året. Ah, så okay. När det är den torra perioden och temperaturen är okej, okay, då fungerar det bra. Sen kan ju tempen gå ner till say, under 25 här. Då är det för kallt för syrsan. Och på den varma perioden kan det gå upp till 38 som sagt. Och då är det för varmt. Mm. Så att det går liksom i vågor.
Okej. Ja. Så, nej men intressant. Har du någon mer fråga, Niklas?
Jag vet inte om man frågar direkt, men en reflektion att när vi har kört igång med den här podden och vi pratar med olika människor från helt olika branscher så ser man att deras verksamheter på något sätt går ihop i en förlängning. Mm. Så vi kanske blir det sådär matchmakers i företagande mellan våra gäster.
Ja, koppla ihop era mikrofarm med Anil Rais mikrosolcellsproduktionssajter liksom.
man ser synergier direkt.
Ja.
Så, jag har väl en...
Så kan man stå och äta bars medan man laddar sin mobiltelefon.
Ja. Nej, men jag har väl en fråga som... jag vet inte om du har sett eller kommer ihåg Hans Roslings föreläsningar vart befolkningsmängden är på väg. Att vi passerat 7 miljarder, vi kommer nå 11 miljarder runt 2100. Och där avklingar det för att dör två och två föds. Vi har en balans. Men jordens, som man kallade PIN-kod, idag är ju 11-14. Så vi har 1 miljard i... Syd-Nordamerika, 1 miljard i Europa med Ryssland, 1 miljard i Afrika och 4 miljarder i Asien. Och PIN-koden kommer nu på 100 år eller 80 år, går upp till 1145, så vi får 4 miljarder i Afrika. De går från 1 miljard till 4. Så att frågan är väl hur tittar man på det här med insekter i Afrika, ligger man närmare den asiatiska synen eller närmare den västsynen?
Afrika är också ett land som av tradition äter insekter, men det är inte, lika, alltså, tillväxten i Afrika är inte alls lika stor som i Europa och här i Asien. Men givetvis skulle det vara jättebra för befolkningen om man odlade mer protein genom insekter till exempel i den delen av världen också.
3 miljarder nya kunder är en bra marknadspotential.
Vi kommer ju vara 9 miljarder år 2000 och blir 2050 och då har vi inte resurser för att mätta. Så att vi måste ju verkligen gå över till alternativ protein. Och haven är utfiskade och vi kan inte fortsätta med sojaproteinet. Så att det här är verkligen framtiden.
Ja, och om man tittar tillbaka till den här siffran, behovet av landareal för att ha nötkött jämfört med syrsorna, det är ju var 20 000 gånger mindre yta som behövs för syrsproduktionen. Mm. Så att det är väldigt effektivt. Väldigt resurseffektivt. Mm.
Är det någon i Sverige som kan säga driver den här frågan?
Ja, det finns en arbetsgrupp som heter Insektsföretagen i Sverige. Och förutom Global Bugs, nu odlar ju inte vi i Sverige, men det finns ett företag i Orsa som odlar mjölmask. Och vi är väl de enda så här långt som håller på med det här, skulle jag tro.
Mm. Och är man nyfiken för en smakbit, kontaktar man er eller finns det att smaka i Sverige på annat sätt?
Ja, vi skulle kunna gå och köpa på våran e-handelssajt så småningom här. Mm. När vi lägger igång allting. Det är bara så att nästa månad eller någonting ska man kunna beställa direkt från oss. Sen är det ju så att när de nya reglerna kommer igång i Europa så måste vi nog ändra innehållet i våra bar. För att våra frukter som vi nu har i våra bar här nere, de kommer inte klara kravet i EU. Och det är inte för att frukterna är fel på det dåliga, utan det är för att producenten inte har certifikat som krävs. Så att vi måste hitta en annan leverantör till det så småningom. Men det ska nog gå att importera för privat bruk. Det tror att man kan göra direkt på våran e-sida så småningom.
Ja. Vi får väl dra igång något, Rickard. Jag är här i Skåne med äppelbars från Kivik med syrsor.
Ja, precis. Ja, okay. Absolut. Och sen så när sajten är uppe så får vi lägga ut den i våra kanaler också så att, och lägga in i kommentarsfältet här till detta avsnittet. Så att, men jätteintressant, Stefan. Jättekul att ha med dig i klimatsnack.
Det är roligt att vara här.
Så att, men tack så mycket, så vi hörs, vi håller kontakten.
Ja, tack ska du ha.
Ja, det är jättebra.
Hej då.
Hej då.
Tack. Hej.